Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Hallå tjejer!
Hallå!
Hej. God dag!
Tjena, hur är läget?
Tack som frågar, det är bra.
Ja, det är faktiskt bra.
Ja. Mm. Du har en väldigt stark farmers look idag, Emma.
Thank you.
Är hängslebyxor det nya, inte hängslebyxor?
Nej, hängslebyxor är när mina tights är smutsiga. Aha. Man vill ha någonting löst och ledigt på sig.
Ja, det är
så det här är mina working pants. Ja. Men jag workar ju aldrig, utan jag myser ju mest.
Ja.
Så det är mer ett par mysbyxor.
Väldigt.
Nej, så det är ingen trend så.
Nej, okej, vad bra. Nej. Jag är väldigt orolig nu för tiden.
Brist på tvätttid.
Nu när du har blivit fashion influencer.
Mm.
Vi är Flashback Forevers officiella och säger vad som gäller för varje år.
Mm.
Så vill man ju... Ja, väst. Ja, perioden var... Men jag är lite på tårna bara.
Den gått fram.
Ja, den har fan gjort det alltså.
Kul. Hur är det med dig
innan? Nej, men det är bra. Det är utmärkt. Jag är glad över att vara i Göteborg i en dag. Nu åker vi till Stockholm imorgon igen.
Ja, vi gör ju det.
Men nej, vad fan. Det blir gött. Vi har ju fått bo på Rival.
Ah,
mycket kan man säga om Björn och Benny. Lillapan och Storapan. Men vilket jävla hotell, tjejer.
Ja, fiffa, vilket jävla hotell.
Känns som att man är på Las Vegas.
Ja.
När man bor på ett hotell och giggar på hotellet.
Mm. De har ju också en liten rökbur i, i restaurang. Mm. Alltså i köket, restaurangköket. Mm. Så att personalen kan gå och ta en cigarett i en pytteliten glasbur. Där hänger ju du.
Det är mums filibabba där inne. Mm. Fy fan vad gött.
Sitter du alltså. Din glasmonter som bokstensmannen.
Som bokstensmannen. Pratar med någon random viskare och röker en cigg efter showen. Nej, det går fan ingen nöd på oss. Alltså.
Det gör det verkligen.
Vi har rökbur.
Ja, det har vi. Mm. Är det Björn och Benny som äger Rival?
Ja, det är
Benny.
Inte den lilla puffen utan den stora puffen.
Var det Benny som bjöd dig på Mamma Mia The Party?
Nej, det var den lilla puffen.
Det var Björn.
Alltså, vad mycket vi har med Björn och Benny.
Ja, jag antar att de
jag tror inte de har märkt.
Om...
Jag skulle precis säga det.
Vadå, ni träffade Ina var ju på Mamma Mia Party.
Ja, jo, det var
du och Kajsa.
Ja, det var ju. Absolut.
Men då pratade ni inte med Björn
Berg
då?
Det var inte riktigt läge, kände jag. Det kändes som att han hade mycket annat att smälta.
Typ,
vad som hade
tråkigt,
skett
när han
med
hade
hela
bjutt...
hans musikaliska
ja,
värve.
Gärning.
Bjutt in dig och allting.
Ja, att han inte hade mer tid. Taskigt.
Väldigt tråkigt.
Ha, vad ska ni prata om idag då?
Mosslik.
Ja, okay.
Brädspel. Ja, det blir precis som att vara i turnébussen helt enkelt. Alla kommer bara
PTSD.
Prata om ämnen som de brinner för och ingen annan bryr sig om.
Och jag ska prata om krypto. Nej, skoja.
Jag har läst på lite om krypto.
Jassa.
Jag kan 4 kryptovalutor nu.
Ge mig.
Bitcoins.
Ja.
Luna.
Ja, den är död men absolut.
Och lite coins.
Litecoins.
Mm. Sen har jag glömt den fjärde.
Kanske Ether, kan du säga.
Nej, det var inte den.
Nej.
Okej, jag kan 3 då.
Du, 3 var
eller
jävligt
2.
Starkt jobbat, tycker jag.
Tack.
Jag ska inte prata om krypto nu, som vi gör i turnébussen.
Att alla bara sitter och mässar i varsitt hörn. Om sitt favoritämne.
Ja, nej, istället så kommer det bli någonting som visade sig vara semi-aktuellt. Det vill säga, inte alls aktuellt. Ni kanske känner till YouGov.
Nej,
det är ett brittiskt bolag i alla fall som gör lite sådana opinionsundersökningar och grejer. Bland annat inför svenska valet och sånt. Mm. Väldigt seriös skit världen över. Men de har också gjort en undersökning om vilka djur amerikaner är helt övertygade om att de kan spöa med sina bara händer.
Bigfoots.
Ja, nej. Var inte på listan.
Okay.
Du får skriva och klaga. Men resultatet av den här undersökningen, den diskuterades i en nystartad tråd på Flashback nu den här veckan. Och det förledde mig till att tro att den här undersökningen skulle vara en så kallad nyhet.
Ja. Det visade sig. Men det var så att de gör... Vem har beställt den undersökningen?
Den var nog helt obeställd.
Vilka djur tror egentligen att de kan spöa?
Jag tror att det satt ett gäng djur på en bar och kunde inte komma överens om vilka. Alla tror att jag är värst. Nej, alla tror att jag är värst. Ringer någon YouGov.
Otroligt.
En osörning.
För hur funkar det med vår motsvarighet SIFO? De gör väl ändå mycket på uppdrag.
Ja, ja.
Typ ta fram den mest populära radioprogramledaren.
Ja. Den här publicerades på YouGov, hos YouGov själva. Men man kan säga att den plockades upp på diverse ställen.
Men, och sist av alla på Flashback.
Sist
då,
av alla på Flashback. För det visade sig en bit in i mitt arbete då att den här jävla pollen, den är 2 år gammal. Så den här veckan så blir det till att gräva fram toleransen, tjejer. Och tillsammans ska vi bredda betydelsen av vad en aktualitet egentligen
gör
är.
Gör ingenting, Mia. Jag har aktuellt.
Mosslyk!
Jag skrattar, men det är faktiskt aktuellt. Ja.
Jo, jag vet. Tråden i alla fall, den startas av användaren Louise de Montalt som har fokuserat på en liten del av den här undersökningen. Louise skriver 8% av amerikanerna är helt övertygade om att de skulle spöa ett lejon i slagsmål med sina bara händer. Alltså utan vapen eller redskap. Är det verkligen möjligt? Och den här frågan är ju tvetydig får man säga. Alltså är det verkligen möjligt att amerikanerna tror sig kunna döda ett lejon med sina bara händer? Eller är det verkligen möjligt att döda ett lejon med sina bara händer? Som tur är ger tråden svar på båda. Man av ordning skriver, ja det beror ju på vilket lejon de menar. De små bergslejonen som finns i USA, de har ju faktiskt ett fåtal personer lyckats strypa när de har attackerat.
Otroligt.
Bobo 909 skriver, det skulle jag gärna vilja se. Man av ordning svarar då, jo, jag tyckte jag hade läst en artikel om det, men nu när jag sökte igenom igen så visade det sig vara en hemlös rymd jaguarunge på 18 kilo som killen hade strypt. Inte ett bergslejon.
Nej men gud, det är som han som sköt kossor genom fönstret.
Hade inte du också någon som hade strypt en struts?
Jo. Jag var väldigt noga med att det här var en kompis kompis. Det här var inte min kompis. Men han laddade upp klippet på YouTube under namnet Strutspojken. Han dödade inte strutsen. Det var inte snyggt.
Nej, men det är lite som då när Leif GV och det gänget tar på sig sin väst, trendigt i för sig, och går ut och skjuter sådana mufflonfår på inhägnad
område.
Verkligen. Ja, nej, men det stämde ju tyvärr inte då att det var någon som hade strypt ett helt vanligt lejon. Och det är ju inte riktigt samma sak då att strypa en jaguarunge. Dips med slips skriver, med bara händerna blir det väl svårt, men inte helt omöjligt att döda ett lejon. Det krävs dock att man är atletisk som tusan och kan vara en matador mot en tjur. Och människans största styrka, ja det är ju uthålligheten. Lejonet blir ju trött till slut. Får man en knyt... inte människan däremot. Får man en knytnäv stor sten till handa kan man göra rejäl skada på lejonet. Om man träffar hårt och resolut mot ett öga, då kommer lejonet ge upp omedelbart. Jag blir jävligt glad av att läsa sånt här. Jag tycker det är fint med folk som liksom broderar ut hur exakt det skulle gå till när de vann mot ett jävligt stort och farligt djur. För då vet man att de har suttit hemma och tänkt ut scenarios och liksom tänkt på kammaren. Jag har en kompis som vet. Han vet att han ska kunna ta en björn i en fight. Alla så tvivel som man försöker kasta på honom är han bara så. Ja, men då, vadå? Då klättrar jag bara upp i ett träd och sparkar björn uppifrån. Och då svarar man så, lite mer irriterad än första gången man ställde frågan. Men din jävla dåre, du förstår väl också att björnar kan klättra. Jo, men det är därför jag klättrar upp i ett litet och tunt träd som björn är för fet för att ta sig upp i. Och det är man bara så, men vad händer med dig uppe i det tunna trädet om björnen försöker klättra upp? Jo, men du vet. Och så har han liksom svar på allt. För han har suttit hemma och tänkt på det här. I sin fantasi har han gått igenom alla scenarios som kan uppstå i en fight med en björn. Och i varje scenario då vinner han.
Tänk.
Wow. Men det har man väl ändå gjort. Det har väl ni också gjort.
Fast det är någonting. Jag kan ha tänkt tanken, undrar om jag skulle vinna mot en björn, och så tänker jag så, nej. Men jag går inte vidare. Eller hur? Här är det liksom trä, stenar, det är så. Jo, men och så bara, tänk om det här. Ja, men då har jag gjort så här.
Man kan inte roa sig med den tanken i liksom veckor.
Nej, exakt. Och det här, folk som är så här, det säger någonting om en. Att man har den här förmågan att leva sig in. Jag vet inte inte exakt vad det säger, men varg, någonting säger också. Det.
Men kan de klättra i träd?
Björnar, ja. Men dra åt helvete vad de kan klättra. De kan allt, Emma. Mm.
Varför står det fitta i bakgrunden på våran dataskärm?
Det är bara våran skärmsläckare, tror jag. Aha.
Ja, det är... Jag har ställt in den. Även flashbackaren Reverend Camden har ett sånt här lynne som min kompis. Den skriver så här, apropå en diskussion om människor har en chans mot en puma. Om personen får börja på pumans rygg med inlåst rare naked choke och fötterna låser upp pumans bakben, då tror jag faktiskt att puman ska åka på stryk.
Ja. Men hur får man puman att gå med på det?
Men hur låser man upp pumans bakben? Alltså det är så otroligt. Mm.
Nu går min hjärna till den här krogen i Brunnsparken där det hänger mycket gamla tanter med Jurassic Palace. Ja. Mm. Att sådana typer av pumor.
Just det. Ah, som man så. Det är så man, ja, du använder samma benmås på dem, menar du.
Tanter är högklackat. Ja. Men det är såklart ett djurpuma.
Det är en djurpuma, tror jag.
Ja. Det är bara kasta en hallonshot så åker benen i
Sverige. De kan inte klättra i träd.
Nej, det kan de fan inte.
Jag förtygar dem.
Ja, den här Reverend Camden i alla fall. Jag tycker han har någonting amerikanskt över sig. Inte bara att han har tagit sitt nick från den mest amerikanska serien som någonsin har gjorts, Seventh Heaven. Nej, i själen så har han nog ganska mycket gemensamt med de där 8% av jänkarna som har svarat att de kan ta ett jävla lejon med sina bara händer. För amerikanerna är ju, som Snooper 1, 2, 3 skriver, ett gäng med ett riktigt gott självförtroende. Men Peter Sipen för in ett nytt, ganska intressant perspektiv. Den skriver, det som är häpnadsväckande med den här undersökningen, det är väl snarare att 28% tror att de skulle förlora mot en råtta samt 39% mot en gås.
Båda de två är jag. 100%. Kommer en råtta, då lägger jag mig och spelar död. Direkt. Och bara hoppas på det bästa. Ringar 112 typ. Jag vet inte, en gång hade jag en spindel inne på toa. Ja. I min lägenhet när Jakob inte var i stan. Då fick jag ju ringa Storfitte Kajsa. Det var helt sjukt. Jag bara tog min dotter. Det var fan på håret att hon inte fick följa med. Alltså. Ja. Men låste dörren dit. Låste en till dörr och barrikadera mig i väntan på att Kajsa, som jag bara ringde för att hon har bott på landet, så fick det inte hand om det. Nej, det är jag det.
Fy fan. Nej, men nu är det häpnadsväckande, det får man ju igenom. Det förs också fram ganska goda argument för att yes, inte heller det att leka med. Mycket filmer som cirkulerar i tråden. Fy fan, de verkar aggressiv som i röven.
De är ju farliga på riktigt.
Ja, och svåra att fånga har jag sett. I Indonesien, det finns sådana att man ska fånga gäss. Som en såklart hobby. Som en kul grej. Så springer du runt indonesiska tanter i en cirkel i en bil. Försöker fånga gäss med händerna så står alla och hejar på. Helt vanlig sport.
Fy fan. Men i alla fall, det här inspelet från Peter Sipen, det fick mig att fundera på om TS verkligen fokuserar på rätt saker när han startar den här tråden.
Är det Peter Sipen, människan eller artisten?
Förmodligen människan. Ja. Alltså, är det verkligen lejonet som är mest intressant här? För när jag kikar på undersökningen själv så är jag mer tagen av det faktum att 6% svarar att de är helt säkra på att de utan vapen skulle ta en grizzlybjörn. 12% tror sig kunna dräpa en varg med sina bara händer. 9% skulle ta en krokodil. 8% tror sig kunna ta en elefant i fight med sina bara händer. En elefant!
Nej, men.
Hur då?
Lika många
tror då har man kollat för mycket på Fight Club.
Nej, men inte ens då. Alltså, vad, jag menar, det är ju, du är ju en mygga. Mm. Tänk dig det storhetsvansinne. Ja.
Jag tar det
även.
Men elefant är konstigt. För grizzlybjörn har man ändå sett på film med Leonardo DiCaprio dräper och så. Efter att ha fått dyng mycket stryk själv i för sig. Men elefant, det har man ju aldrig sett.
Det har man aldrig sett.
Då ska den liksom poka den i snaven.
Men är det som vanligt att man går på ögonen och bär den, eller? Man kan göra det samtidigt.
Det gör man även på spindlar.
Ja, precis.
Svårt när det är 8. Mycket.
Men med björnar är det väl också så att man har en jätteliten träffyta. Även om man ska skjuta dem så måste man träffa så mitt mellan ögon. Annars så bara fortsätter de in i evigheten.
Gud vad sjukt.
Åh, vad läskigt.
Ja, det är hemskt.
För övrigt så är det också fler amerikanska kvinnor än män som tror sig kunna ta ett lejon. Och jag vet inte varför jag skrattade rakt ut när jag läste det. Men det gjorde
det
jag.
Förmodligen det är kvinnohat.
Ja. Ja, nej, men generellt sett så är det ett jävla självförtroende hos jänkarna. Det får man väl ändå säga. Vet ni vilka som inte har ett lika bra självförtroende? britterna.
Oh,
för den här undersökningen, den har också gjorts i Storbritannien.
I can't even fight this fish and ship. This dead där, fish.
Där är det ynka 2% då, som tror sig kunna ta död på ett lejon, en grizzlybjörn, en elefant och en gorilla. Det är bara 38% av britterna som tror sig kunna vinna över en medium-sized dog. Dessutom är det ännu färre britter än amerikaner som tror att de ska vinna över en råtta eller en house cat. Bara 67% respektive 66%. Och jag tycker på något sätt att man ser det här. Jag ser det här framför mig. För i mitt huvud så är den här undersökningen en telefonintervju. Och hur intervjuaren har frågat britten så, could you take a grizzly bear? Och britten har svarat så, oh no. Could you take an elephant? Och britten är så, oh lord, dear, never. Och sen bara, okay, but you can take a rat, sir. Oh, a rat! That's a no as well. Fy fan, alltså, de är så jävla... Älskar britter.
Ja, för fan vad bra de är.
Ja, nej, men, och nu är man väl också så sugen på att läsa mer om flashbackarna, eller höra mer om flashbackarnas självförtroende efter den puffen. Och så verkligen. Över till den gamla tråden djur versus människa, som fick lite av en revival, får man säga, av den här lejontråden. Djurpumlan är en optimist när det kommer till vilka djur han kan ta. Han skriver, en schimpans mot mig på en fotbollsplan, där kanske den skulle vinna. Men vid närheten av ett vattendrag, då skulle jag simpelt kasta schimpansen med mig ner i vattnet och dränka den. Hör ni? Ja. Han har suttit hemma och tänkt, målat upp det här för sitt inre. Djurpumlan, han har sett det här vattendraget för sig, framför sig. Och så har han sett hur han slänger ner schimpansen där. Det är så otroligt specifikt. Mindbreath är av en annan sort. Den skriver, ja, en gås kanske jag skulle kunna plocka. En grävling eller en knähög hund. Jag tror inte jag kan ta ett rådjur, för de sparkar nog jävligt hårt. Kanske om jag skulle lyckas överraska ett får och ta ett strypgrepp på honom, men nej. Brittiskt lynne. Mm. Mm. Det är också Voivod som skriver, jag kanske skulle kunna klara en relativt stor hund, förutsatt att den inte biter mig i halsen, handlederna eller i ljumsken. Om mitt liv hängde på det alltså. Skadefri kommer man ju definitivt inte gå från en sån händelse. Skulle jag ta ett vildsvin? Absolut inte. En älg? Nej. Björn? Näpp. Varg? Otroligt aggressiv. Alltså förmodligen inte det heller. Zombie-nation skriver att han inte ens vågar klippa klorna på sin 22-åriga katt som väger 2 kilo. Och det här spåret är också Mayhem inne på. Den skriver så här, jag skulle inte heller ha en chans mot min katt. Det är en jävla tiger med temperament. Han har jagat bort grannar och brukar jaga rådjur. De är för stora så han har inte fällt någon än. Jag har också varit med om en fight med en stor bock. Jag åkte på stryk. Hade vi haft samma mankhöjd hade jag varit CP-skadad nu.
Duva då?
Ja, det är ingen som tar upp det. Nej. Men de är ju för sig svår...
De kan ju dra rätt lätt.
Svårfångare. Ja, precis. Mm.
Ja, precis.
Jävla fotarbete på de små.
Ja, men man har ju fått det från en del stryk utav djur. När man tänker efter.
Lite grann.
Ja, häst, katt.
Häst,
råtta, definitivt råtta. Också.
Bara katt tror jag har fått stryk
också.
Jävla vad de stryk.
Mentalt,
hund med biten i skinkan.
Mentalt av kackelacker, men annars är det bara katt. Katter har fått rå mycket stryk av, många gånger.
Ja. Mm. Jävla vad de klöser alltså.
Rewall för Karl den 12:s djurdödartalan och menar sig ha hört att han dödar björnar med sina bara händer, möjligtvis med hjälp av en jävligt liten påk. Sug min halal svarar, haha, dra den om rödluvan också. Har du sett en björn slåss? Rewall svarar, har du sett Karl den 12:e slåss? Marco Bola för sin egen talan. En sjöko kan jag puckra på utan att de kan bjuda på mer försvar än en ledsen blick. De kan väga upp till 1,5 ton. Jag känner väl att den ledsna sjökoblicken är värre än att bli uppäten.
Åh, gud ja, fruktansvärt.
Eller hur?
Fy fan.
Jag läste på swimmingwiththemanatees.com att sjökor gärna kommer fram till en när man simmar och vill att man ska klia dem på magen.
Nej, men...
Jag antar att det är då Marco Bolan tycker att det är ett utmärkt tillfälle att dra en rak höger.
Fy fan.
Svårt att dra också... en rak höger i vatten.
Ja, men det är ett vattendrag så han borde ha ganska goda chanser sant. I och för sig. Även Jabra föredrar att nita djur som inte har en chans. Han har sett framför sig att han vinner mot en koala, en sengångare samt en chihuahua som han citat skulle bryta av på mitten i en fight. Använder en stenballe och har riktiga encounters att berätta om. Den skriver så här. Jag har genom åren haft ett antal strider med djur. När jag var 13 eller 14 blev jag anfallen av en svan när jag satt och fiskade vid ett lite större vattendrag. Under ett par sekunder försökte jag skrämma den, men det blev snabbt uppenbart att det bara var till att lämna fiskegrejerna och fly. Vinst för svanen. Ett annat tillfälle var när jag var hos en tjej som hade en dvärgpapegoja som inte satt i bur. En grannes katt lyckades ta sig in och kastade sig över gojan. Tjejen och jag kastade oss över katten för att försöka rädda Picasso. Den hette så. Men katten försvarade aggressivt sitt byte. Vi blev båda sönderklösta på händer och underarmar och Picasso dog. Vinst för katten. För några år sedan råkade jag cykla på ett vildsvin en sensommarkväll. Grisen var inte fullvuxen men vägde ändå runt 80-100 kilo. Den blev ilsken och gav sig på mig, men jag kunde använda cykeln som en grind mellan oss. Och efter en liten stund tröttnade den och lunkade iväg. Oavgjort. Gick genom en hage med kor, trodde jag. Det var inte kor, utan 12-15 ungtjurar, och de bestämde sig plötsligt för att rusa mot mig, ja, i grupp. Beskrivet. Jävlar vad jag kunde springa. Jag rusade 150-200 meter och formligen flög över staketet och ut i hagen. Rent tekniskt förlorade jag, men jag kände mig som en vinnare. Slutligen har vi en situation som egentligen inte var en strid, men där jag vann mot en fullvuxen häst. Hästen var på rymmen och sprang rakt emot mig på en grusväg. På ena sidan av grusvägen var det en lång och hög häck. Jag gick över till andra sidan vägen så att hästen kunde passera mellan mig och häcken. När den var alldeles in på mig så rusade jag på hästen och tog tag i luggen, manen. Släpades med några meter, men hästen stannade och lugnade ner sig. Hästens ägare kom springandes och de var jävligt imponerade. Ingen strid, men en vinst.
Ja. Gud vad jag sögs in i den här.
Eller hur? Så många encounters.
Filmiska.
Ja. Flesh Flute har ett mer förnedrande
och
minne.
Och ett otroligt användarnamn.
Ett mer förnedrande minne i banken. Han har fått stryk av en dödskalleapa när han var barn.
Nej.
Tänker att få spö av Herr Nilsson.
Ja, så liten. Flesh Flute. Jag såg att någon kallade oss för Flashlight Forever häromdagen. Ja,
bra namn ändå. Ja,
verkligen.
Min brorsa och hans tjej har ju blivit bortjagade av ett gäng apor i Sulawesi där min mamma bor. Makaker. Först kom det en. Och då var de så, de var på en avlägsen strand typ. Och de bara, åh vad mysigt, en liten makak typ. Och så kom det typ några till. Sen nästa gång de kollade upp, då hade de ringt alla sina polare. De var typ 200. Och då gick de till attack. Och de hade med sig sin bebis då, Vanko och Klara. Så de liksom fick ta med sig och springa mot bilen. Min mamma var med, som givetvis tyckte att de var helt hysteriska och inte förstod varför de sprang. Ingen för det, det är bara att ta det lugnt, ingen för det. Ja, de blev ju svinrädda, låste in sig i bilen. Makakerna gav sig på bilen. Alltså, fruktansvärt.
Men vad gör de då, makaker, om de får tag på
det? Det vet jag faktiskt inte. Nej. Men det är bara läskigt att de blir många och väntar med att attackera tills de har övertaget.
Usch, vad vanligt.
Har ni inte lärt Vanko att man ska ha knäckebröd i stövlarna?
Om det kommer en
hjälper
makak.
Mot alla djur. Flashback
forever. Ha.
Ställer du dig upp?
Ja, men det brukar jag göra.
Snyggt.
Det är nästan alltid när jag ska läsa.
Ja, men det har jag inte noterat. Så uppmärksamt.
Ungefär samtidigt som vi startade den här podden beställde jag ett brädspel.
Just det.
Under vårvintern 2020 lanserades nämligen uppföljaren till Gloomhaven, det bästa spelet som någonsin har gjorts och som jag älskar mer än någonting annat. Och det lanserades då på Kickstarter. Man kunde crowdfunda. Jag gick all in. Basspelet, såklart. Frosthaven heter uppföljaren. Organisationslåda, som jag skulle vilja säga, är ett krav. Den lite dyrare i trä som jag valde, det var med för min egen skull. Sleeves också, så mina fina, fina kort inte nöts i den fina, fina kanten. Extra klistermärken och mäktiga metallmynt som vilar tungt i handen och inte är sådär pappriga. För att det liksom ger en annan känsla när man handlar en osynlighetskåpa av en trevlig skräddare. Och det skramlar när man betalar i ett spel, så är det bara. Men den här FOMON då, som gjorde att jag beställde allt, den har nu straffat sig. Jag har nämligen fortfarande inte fått mitt spel. Som går utmärkt att beställa just nu på webbhallen eller på Alfaspel. För den som vill.
Nu är det sur på riktigt. För du har ju pratat om det här de senaste veckorna i podden i alla fall. Att det inte har kommit.
Det har det inte. Nej. Mitt exemplar, det har inte levererats. Det ligger någonstans i en container i rurområdet. Och inväntar tålmodigt att all jävla extra skit som jag beställde och som produceras i olika delar av världen ska komma till samma tyska packcentral och där då samlas i ett paket, överlämnas först till DHL och sen till Postnords varsamma, det vill säga helt jävla opolitliga händer. Jag mår p. piss.
Ja, vi märker det.
Mm. Jag brukar kunna bota när jag mår piss med att spela andra brädspel. Ja. Men det är lite svårt nu när vi turnerar på helgerna. Ni såg ju vad som hände när jag försökte få Vivi och hennes kompis Bella att joina mig på ett casual game of Hero Realms. Jag satt och slivade på tåget för att få upp stämningen. Det blev ett hard pass från båda.
Ja, det blev det.
Du försökte också få med mig på entusiasmen när du satt och sliva. Titta, jag slivar, sa du.
Jag visade...
Det låter kul, titta bakåt.
Jag satte mig i en annan vagn.
Jag visade de finaste illustrationerna.
Det gjorde du, ja.
Men ni är ju så himla snälla kompisar, så ni säger ju, titta på YouTube tutorials, tröstar ni säkert. Du brukar ju gilla Dice Tower, säger ni. Har inte de precis släppt sina videos med 2022 års bästa spel? Tack tjejer, det var gulligt av er, men jag har redan sett de videosarna. Men kompis, säger ni, ska du inte gå med i en Reddit-kanal som är helt tillägnad uppdateringar om när andra runt om i världen har fått Frosthaven, och där folk i Toronto postar bilder på sina fina metallmynt innan UPS ens hunnit lämna deras tomtgräns. Jag är redan med i den, alltså jätteomtänksamt av er, men jag är med i Reddit-tråden, jag uppdaterar den flera gånger per dag. Men kolla vad det står på Flashback då. Okej, tjejer, jag fattar, sluta tjata, sa jag till er i mitt huvud. Gick in på Flashbacks underforum för brädspel, rollspel och sällskapsspel.
Nu ser du glad ut
igen. Ja, nu är jag glad. Jag sökte på Frosthaven och blev ännu gladare när jag såg att det fanns en tråd. Marty78 startade den i maj 2020 och skrev, Frosthaven finns just nu på Kickstarter och avslutas om cirka 6 timmar. Frosthaven är uppföljaren till Gloomhaven som är rankad nummer 1 på Board Game Geek som det bästa spelet någonsin, utropstecken. Rothery svarar, självklart har man backat Frosthaven. Sen är det tyst. Sen blir det inget mer i den tråden. Abstinensen, tjejer. Alltså bara av att läsa ordet Frosthaven så börjar nämligen mitt skinn och klia, mitt sug och bli helt klarvaket, och jag börjar flacka med blicken. Det är liksom bara att acceptera. Jag har drabbats av tillståndet undergamad. Så jag tänkte i veckan bota abstinensen genom att kolla mer kring vad som händer i brädspelsforumet. Vi får börja med världens mest spelade spel, det mest diskuterade på Flashback. Schack. Ja. Schack är ju inte Gloomhaven, det är det inte. Men beggars can't be choosers.
Det är känslan inför schack.
Ja, det var verkligen känslan inför schack. Och här är i alla fall engagemanget massivt jämfört med i Frosthaven-tråden. Det finns supermånga trådar. Det finns till exempel trådar som, finns det ett samband mellan schack och glasögon? Svar ja. Är förolämpningar okej i schack? Svar nej. Och schack, fattar någon hur man använder hästarna? Svar, den irrar runt stressigt och försöker positionera sig som en akademiker. Källa, Rodebro, Conny. I tråden, hur vinner jag i schack? Undrar cyniker. Är det värt att offra 2 löpare för att vinna en dam? Jag spelar ett parti på nätet just nu, jag har den möjligheten. Vad säger ni, chess lovers? Ingen chess lover svarar. Ett dygn senare svarar cyniker sig själv. Tack för anstormningen av bra tips. Förlorade båda löparna men vann ingen jävla dam. Slutsats, chess is for queers. Aldrig igen. Flashbackaren Fri skriver, det finns inga vänner i schack. Allt är svart och vitt och 1 av 2 ska bort. Fri har också startat tråden, hur fuskar ni i schack? Där flashbackare tipsar varandra om saker som att lura motståndare till fel spellokal vid fel tid. Smussla undan drottningar när folk kollar bort och bjuda på mat med laxeringsmedel. Men liksom Bad Beat Livet skriver att det är tydligt att alla i tråden driver, och det är det nog också. Oliviero skriver, det går inte att fuska i schack, såvida inte motståndaren är dum i huvudet då. Med det sagt så finns det ju faktiskt några spektakulära schackfusk som har lyckats.
Det här är jättebra för mig. Jag får ju spö av min 7,5-åring. Ja. Det är inte värdigt.
Då ska du få höra här.
Give it to me.
I september 2022 ägde en turnering rum i USA mellan flerfaldige världsmästaren Magnus Carlsen och en schackspelare på en lägre nivå, Hans Niemann. Det konstiga här, det var att Hans vann. Anklagelsen om fusk kom direkt, särskilt eftersom att Hans hade fuskat ganska mycket tidigare. Teorin de flesta verkar ha är att någon annan kommunicerar med Hans när han spelar via en buttplugg. Och i Hans övriga matcher då, sen september 2020, så har han kontrollerats extra noga av funktionärer, så han inte ska kunna fuska på det sättet. Och jag kommer skicka en bild till er sen och posta, när man får se hur en sån kontroll går till. Det är inget naket, det är en helt allvarlig schackspelare som håller en apparat mot en annan schackspelares röv. Men det räcker för mig.
För då har det gått för honom då, efter att han har blivit så kontrollerad?
Nej, extra, nej, han har inte haft någonting. Inga buttplugs har hittats.
Nej, men jag menar, har han vunnit även... Har han vunnit dem?
Blandat. Okay. Ja.
Det kanske är känslan av någonting som petar den i analen som gör att man får tur. Men vadå, har den signalerat med morse då?
Ja, precis.
På riktigt.
C4 till hästakademiken. Ja,
så himla jobbigt när man har G-punkten.
Men min personliga favoritfuskare inom schack, det är Stein Tolo Björnsen, som redan har blivit avstängd en gång för att han tog emot information från ett analysprogram i örat när han spelade med typ en AirPod liksom. Mm, mm-hmm. Och satt och pratade lite i handen så här. Men några år senare, då mötte Stein ett schack underbarn och sågs igen sitta med hörlurar i örat och pratandes med sin hand. Obs! Underbarnet var 9 år gammalt och Stein var 52 när det här hände. Det är inte supersmickrande.
Det är ju ändå mer synligt än AirPod att prata i mikrofon i handen. Ja, ja. Buttplug. Alltså buttplug är generellt om man kommer på det. Ja,
då tycker jag att man ska vinna.
Men det är ju jättekonstigt att han kom undan med det. Det känns lite som när cyklisterna fuskade med motorer. Det är också en sån man bara...
Det är för den lilla kontrollen. Om du vill fuska på riktigt. Då ska fan tvåan vara med om det ska gillas. Det tycker jag också. Men jag behöver inte bry mig om det här, för jag spelar ju ingen schack. Jag har inte heller någon särskild förkärlek för buttplugs. Och jag tycker det här med att fuska i spel är riktigt, riktigt konstigt.
Nej, så... inte jättekonstigt är det inte. Alltså, när man har förlorat väldigt, väldigt, väldigt många gånger så är det inte... Det är ju pinsamt, det är det ju såklart. Men det är... Ja, jag fuskade en gång när jag var höggravid för att jag hade förlorat i samma kortspel mot min kille. Alltså kanske 20 gånger. Jag bara kände så, något kul måste jag få ha. Han fick dricka öl och så. Blev påkom. Alltså det finns ingenting så förnedrande. Nej, som att i vuxen ålder blir påkommen.
Vet du vad som är mer förnedrande? Det är mer förnedrande att komma på sig själv med att fuska i patiens.
Ja, det är fan, det är ju verkligen som det att fejka orgasm när man onanerar. Alltså, det är verkligen riktigt sjukt.
Det är så fruktansvärt. Men har hänt mig några gånger att jag bara är så, ingen ser det. Det är ingen som ser det.
Bra jobbat, Mia.
Ja, exakt.
Samtidigt som du kommunicerar med dig själv via en buttplug.
Ja, nej, jag tycker man är lite olika här. Det kanske beror lite på vad man spelar för typ av spel också. Jag har ingen aning. Men vi kollar lite på fusk. För det finns inte bara inom schack, visar du sig, utan inom fler spel. Evolute berättar till exempel: jag kan inte spela sällskapsspel som inte bygger på tur, eftersom att jag inte kan hantera prestigeförlusten i en eventuell förlust. Att förlora i TP, det har jag aldrig gjort i vuxen ålder, eftersom att jag aldrig skulle ställa upp om jag inte var ganska säker på att vinna. En gång har jag till och med fuskat i alfabet när jag spelade mot en tjej jag betraktade som min intellektuella undersåte. Spelet närmade sig sitt slut och jag märkte till min fas att jag höll på att förlora. Hon la ner älg. Och jag låtsades vara snäll och tog upp det faktum att älgi är ett ord för en viss typ av mossa, varpå hon blev glad och la ner ett extra i. Och då kunde jag lägga ner pizza med dubbla och trippla ordpoäng eller vad det heter, vilket gav mig ledningen och till slut vinsten. Det sjuka var att hon aldrig insåg att älgi inte var ett riktigt ord och att jag bara lurade henne. Jag skäms fortfarande, men vinnarsviten är åtminstone intakt. Groovesnus har mer av ett lifehack än ett fusk. Fusk och fusk. Jag spelar medvetet dåligt i Monopol, så jag tidigt går i konkurs och kan återvända till min bok och grogg. Monopol spelar vi bara i stugan och jag låter ungarna spela vidare i 2 timmar. Det tyckte jag var ett väldigt bra lifehack. Om man någonsin hamnar i den fruktansvärda situationen att man spelar Monopol. Jack the Mus skriver: min kompis kastar inte sina tärningar utan skakar om dem i händerna och sen tippar tippar handen. Är det en etta som är uppåt när tärningen är i handflatan, då tippar han handen och så landar tärningen med en sexa upp. Han säger att det är helt okej att göra så, men jag blir förbannad. Vet ni om han har rätt? Spelet vi spelar är Sverigespelet. Jävla konstigt att fuska i Sverigespelet. Jag vet inte ens vad det är, men jag hör hur dumt det är. Gnome Girl svarar, vi hade en kompis som fifflade likadant. När vi sen började med bägare, alltså som man har tärningen i och skakar, blev hon sur och dök inte längre upp på spelkvällarna. Tusan vad en del människor är patetiska. Fy tusan, alltså det är fan pinsamt. Och inte bara helt plötsligt, aha, kör vi med kopp? Mm. Jag har en annan grej, jag kan inte komma med och spela Sverigespelet. Jag håller med Gnome Girl om att det är patetiskt att man ska behöva köpa en bägare för att de man spelar med fuskar. Även om jag brukar i och för sig säga att alla anledningar att köpa brädspelspynt är goda anledningar att köpa brädspelspynt. Apropå tärningskoppen så startade Dempa 19 en tråd för 2 år sedan där han skriver, har alltid sett till att det används tärningskopp när det ska slås tärningar i diverse spel för att se till att ingen fuskar. Bra där, Dempa. Dock har min gamla tärningskopp tyvärr gått sönder nu och tänker införskaffa en ny. Har blivit rätt så sugen på den här från pokerbutiken i svart vinyl. Vad tror ni om den? Den är ju fin, men tror ni den funkar bra? Dock kan jag inte ignorera den här från coolpriser eller i brunt naturläder. Den har också en jävla charm och kanske till och med fungerar bättre. Flashbackarna svarar, naturläder till det priset? Nej, 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 kör med vinyl, svarar en. Nej, ta en helt annan i filt och trä, svarar en annan. Boss Erik skriver, men det går ju lika bra med en gammal kaffekopp. Och Helosan 2 svarar, ljudet av en läderkopp och tärningarna när man laddar inför ett slag är dock oslagbart jämfört med porslin. Du vill ha det där dova ljudet, inte ett klingande. Jag kunde inte hålla med mer, såklart. Till slut bestämmer sig Dempa för en tärningskopp. Slutet gott, allting gott. Tyvärr inte. Några veckor senare startar Dempa-tråden. Min nya tärningskopp ger missvisande resultat. Dempa berättade där att han gick till Gammon Games på Kungsholmen i Stockholm och pratade med personalen för att få reda på vad de föredrog för koppar innan han bestämde sig för en handgjord variant i brunt läder. Dempa skriver, i början var jag väldigt nöjd. Den gav en härlig känsla och ett schysst ljud när man slog tärningarna. Dessutom verkar den vara hållbar och är väldigt fin att titta på. Men, berättar Dempa, när han och hans tjej spelade Yahtzee, då märker Dempa att koppen ger betydligt fler treor, 50 stycken, jämfört med sexer, bara 36 stycken. Han frågar Flashback om man borde gå till Gammon Game och reklamera varan. Asmus Deus Vult svarar, vad tror du är mer sannolikt? A, du har fått en magisk kopp som kan frammana treor och fyror, eller B, du har inte förstått sannolikhetslära fullt ut. Veckans klubba svarar, du skulle ha köpt lädermuggen som jag länkar till i den andra tråden. Och Rodsprit tror inte att det är koppen det är fel på. Han skriver, nej men är det tärningar med håligheter i prickarna, då är de sannolikt obalanserade. Och så länkar han till en undersökning som jämför utfallet mellan vanliga billiga skräptärningar och så kallade proffstärningar.
Jag hade en gång en tärning som hade en liten, liten tyngd på sig i ettan.
Fusktärning, ja. Jag hade en sån också från Buttericks som man alltid kunde slå sexer.
Wow, vad man slog sexer.
Skoj, skoj, absolut.
Jag har med mina egna tärningar i den. Jag får det var ju den svåra delen i fusket. Att introducera sina egna tärningar.
Jag har vårtor på händerna. Vilket man i 100% hade.
Ja, verkligen.
Jag blev i alla fall glad när han lanserade begreppet proffstärningar. Det är någonting jag inte har hört om ännu. Men det började rycka lite i min plånbok när jag hörde ordet proffstärningar. Tyvärr så använder man inte tärningar i Frosthaven och Gloomhaven. Och när jag tittar på de spelningar jag spelar mest så är det nästan aldrig tärningar med överhuvudtaget. Och det här är faktiskt någonting som slår mig. Varje gång jag är på Science Fiction-bokhandeln i Göteborg och ska köpa lite mysigt brädspelspynt, då går jag förbi tärningshyllan där det ligger en massa så smaragdgröna D12-er och rubinröda D24-er. Och så står jag där och kladdar och pillar och inser att jag kan inte köpa det här. Det går inte. Jag kan inte lägga 499 kronor på något jag kommer använda typ på liksom julklappsspelet en gång. Det funkar inte.
De är väldigt fina. Det är som lösgodis.
Ja, det ser så jävla mysigt ut. Men Det är klart, liksom, om man skulle börja med rollspel, då skulle det ju bli liksom några köp. Då skulle man ju behöva några D24. Det skulle man ju behöva göra. Det är ju en spelform i och för sig som bygger på fantasi. Men när man kollar lite på forumet så verkar det som att det finns en del möjlighet till extra inhandlingar även där. Bland annat skriver Nightwolf på spelflashback: köpte ett snyggt gammalt kohorn på loppis och tänkte ha det som dryckeshorn. Men är det någon som har tips hur jag får bort lukten av död i det? Ja, den här tråden då. Få bort lukten från dryckeshorn. Där får han flera tips. Som att försegla hornet i plastpåse med grillkol i 2 veckor. Prova med bikarbonat. Eller följa steg för steg guiden i hur man tar hand om ett horn. Som finns på en hemsida. Som har skriven av någon som heter Vladimir of Esdergom. Det låter så jävla mysigt. Och eftersom att jag älskar att köpa brädspelspynt, då är ju ändå rollspel, tänker jag, med mantlar och gåspennor och sådana ebenholtstärningar. Det är ju bara ett snedsteg bort.
Ja,
jag skulle liksom bara behöva något som bara puttade mig över kanten.
Och tänk, peruk kanske.
Alltså, det är helt sjukt, men idag startades den här tråden på Flashback. Gloomhaven, nu som rollspel. Vad tror ni? Trådstarten lyder: hej Flashback. Nu har jag spelat klart Gloomhaven för länge sedan och knappt tagit mig igenom Forgotten Circles. De där dimensionshålen var inte så roliga. Sen dess har jag väntat och väntat och väntat på Frosthaven, som jag kickstartade ungefär på samma gång som pandemin startade. Och nu är det ingen som pratar pandemi längre, men Frosthaven har fortfarande inte kommit. Ledsen smiley. Så jag är nog mest desperat, men jag såg nyss att Cephalofor ska crowdfunda Gloomhaven the role-playing game, och jag blev så himla sugen. Men jag har aldrig spelat rollspel. Jag vet inte riktigt ens hur det går till. Vad tror ni som spelar både brädspel och rollspel? Kan det vara något att ha? Kommer jag som brädspelare bli besviken på rollspels Gloomhaven? Eller är det här bara ett tecken på att jag är kraftigt undergamad eftersom Frosthaven aldrig någonsin verkar komma? Ja, det är Inas GBG som startade den där tråden. Ja, men då, Vlad Vladimir of Esdergom och Master Sneulf Rolfsson och Rose Trude the Shrew. Jag är fan på väg mot er, och jag är på väg mot rollspelen. Jag kommer naturligtvis först preppa mig inför min riktiga debut genom att läsa på Flashback, men jag inser att jag får redovisa mina lärdomar om det en annan vecka. Ni ser redan ut som 2 fågelholkar, och jag misstänker att jag har prövat er tålamod tillräckligt för den här gången i alla fall. Flashback.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Flash. Du, men vad är nästa steg sen efter rollspel? Det är att om HBO gör en tv-serie om Frosthaven, eller?
Ja, det hade varit mäktigt. Det hade varit väldigt mäktigt. Undrar hur någon ska filma den där flugmannen. Det ser jag fram emot att höra mer om.
Okej. Okay. På Flashback skriver användaren Maglin: jag har sett Bockstensmannen när jag var liten. Han såg ut som Michael Jackson. Ja, jag tycker inte att han är lik Michael Jackson. Jag tycker mer att Bockstensmannen är lik E-Type. Däremot så tycker jag, och har länge tyckt, att Bockstensmannen förtjänar världsartiststatus som Michael Jackson snarare än E-Type då. Jag är ju likt många andra besatt av att Bockstensmannen blev pålad. Vilket man ju också trodde att E-Type blev. Tills det visade sig att han var ihop med Lilla Hjärtats mamma då. Och inte med killar.
Ja, det var ett helt vanligt bögskämt.
Ja, det var det! Förlåt, seg i huvudet. Med.
varsågoda, kasta pärlor på svin. Nej, men både E-Type och Bockis har ju det där lilla rörlätta, lilla gulliga tusset på huvudet. Så himla fina. Men sen så ändrade tydligen Varbergs fästning helt plötsligt Bockis hårfärg. Och det var inte jag bara som blev besviken. Sanningens krigare 2 skrev samma dag ett inlägg på Flashback. Känns inte alls bra att han har bytt hårfärg. Jag har alltid ritat Bockstensmannen som rödhårig. Och så postar han en väldigt sexy, får man ändå säga, bild på Bockstensmannen som han har ritat. Där man ser, ja, jag har skickat de här bilderna till er, men ni kan också få se här utskriven. Man ser ju då Bockstensmannens bringa naken. Här snackar vi ju Sally Dr. Quinn-style alltså.
Men E-Type, alltså jag undrar, har du skohornat in E-Type bara för att göra bögskämtet? För
nej, så... de är ju väl lika.
Verkligen.
Eller var, tills de bytte hårfärg och gjorde en rekonstruktion av Bockstensmannens ansikte. Alltså han är ju lik Bockstensmannen som skelett.
Men aha, inte som... Nu förstår jag. Jag hade också respekterat dig väldigt mycket om du hade tvingat in E-Type bara för att säga det där om Polat.
Ja, men det här är han ju inte lik på den här bilden.
Nej,
som,
nej, och jag minns honom som en liten krigare
2. För han har ju mer ritat som Bockis såg ut i verkligheten då. Med det här blonda hårsvallet. Men han har ju också en pratbubbla där på den här bilden som han har ritat där Bockstensmannen säger, följ med och rumla runt i Hallands djupa mossar, baby.
Ja. Fanfiction.
Väldigt, väldigt bra. Fanfiction, ja. Hett. Älskar ni också Bockstensmannen?
Ingen kan älska honom som du, såklart.
Nej, jag har sett honom en gång. Ah. Jag var inte tagen.
Nej.
Som E-Type. Men ja.
Var det skolutflykt eller?
Nej.
Nej.
Egen.
Ja.
Rimligt.
Nej. Ja. Ja, okej. Nej, men en egen utflykt.
Ja,
jag kommer ihåg att jag tror aldrig jag har sett Bockstensmannen, men jag fick nog när jag var ganska liten ett vykort från någon i Varberg på sklättet och tyckte det var ganska läskigt typ. Så det låg liksom i någon sån låda med läskiga grejer som man kunde ta fram och titta på. Ni vet som när man har ont i en tand när man är liten, att jag var så här, när är egentligen för läskig den här bilden, så tittar man på den och var så och la tillbaka den i lådan.
Ja, precis, men man ville, det var ändå lite spännande. Alltså det var en sån skräckblandad förtjusning till det där lilla pålade sklättet. På något sätt. Jag älskar ju som sagt Bockstensmannen lite för mycket. Mm. Absolut portad från Varbergs museum. Släpp skeletthelvetet, skriker de ju. Och så vidare när man står där och djupandas mot glasmonten. Ops, innan me too. Och vissa kan ju tycka så, sluta prata om Bockstensmannen, det är too soon. För vissa är det här jättekänsligt. Så jag tänkte att jag skulle vidga mitt spann och mitt hjärta. Och även kika lite grann på andra europeiska mosslik. Mm. Lite fakta då. Mosslik, kvarlevor är ju det från forntida människor. Det är ofta folk som har blivit offrade kanske, eller avrättade, chop chop, och som legat då i mossar svinpisse länge. Och sen så när man då har tagit upp dem så är de ju så superväl bevarade för att de har haft såna goa syror och sånt där i mossen som gör att deras kroppar har blivit typ konserverade.
Men varför är Bockstensmannen bara ett skelett då? Om han har legat och varit så jävla bevarad.
Det är ju också skinn. Alltså det är ju liksom... Det är ju skinn och ben. Är det ju. Och hårtuss.
Ja, det är hårtussen där, ja. Den är väldigt
mörk. Och sen är det ju också hans mansdräkt.
Ja, men precis.
Han har ju
den
mest välbevarade mansdräkten då. Mm. Från medeltiden. Mm. E-Type samlar ju också på mansdräkter från medeltiden. Lika även på det sättet.
Just det.
Ja, men precis. Men, och då så liksom är de, ja, att liksom kropparna finns kvar och inälver och sånt där på grund av de där goa syrorna. Lite som gammeldags hudvård skulle man kunna säga. Fast det är, alltså, det är lite för sent då, för de är redan döda. Kanske nästa grej för Kakan Hermansson att ta upp i sin hudvårdspodd. Vem vet om den finns kvar fortfarande. Såna aha-syror i likmosse, vad vet jag. Nej, men det mäktigaste mossliket, det är ju ismannen Ötzi. Han har ju då Europas äldsta bevarade kropp från stenåldern.
Alltså, tänkte vilken jävla mardröm. Tänkte jag bara så. Här är Ina. Hon är 700 000 år gammal.
Men Ina vill ju det.
Fraktas runt som ett gammalt... Det vill jag absolut inte.
Du vill ju att vi ska bygga ett mausoleum kring
ja,
dig.
Ja, där jag kan vila och ha det gott, ja. Jag vill ju inte bli rundbäret som ett gammalt skelett, typ. Som en sån pundare. Vill jag absolut inte bli.
Utställd.
Nej, men gärna ligga och vila. Gärna ligga och vila med en ländkudde i ett trevligt mausoleum. Det låter utmärkt. Men alltså, hans snömannen Ötzi finns han, alltså?
Ismannen Ötzi, han finns.
Aha,
eller
jag
han är död.
Jag trodde det var typ som Bigfoot, någon sån apa som bodde i bergen som inte fanns på riktigt. Men
Nej, men han finns. Ja. Europas äldsta bevarade kropp från stenåldern.
Okay. Mm,
efter Thomas Ledin då. Tack. I Sverige har vi haft länge 16 stycken dokumenterade mosslik. Det är ganska bra. Vi är ganska bra på det. Men gissa vilka som är bäst.
Är det finnarna?
Nej, det är de som vanligt är bäst på allting som är kul. Danskarna. Mm. Danskarna har 166 dokumenterade mosslik. Varsågoda för information.
Det där har de,
de har fuskat med. Så där många behöver ingen.
Har de ens mossa i Danmark?
Nej, de har ingen jävla mossa.
Dör folkens i Danmark.
Det gör de ju inte. De lever svinling och super.
Exakt.
Fake news.
Mm. Nej, men tydligen har de 166 stycken mosslik. Eller som AQQT skriver i en tråd på Flashback. Bockstensmannen finns utställd på Varbergs museum och är en helt okej utställning. Men Nationalmuseet i Danmark har de riktigt häftiga sakerna. Ja, det har de verkligen. Riktigt häftiga saker. Till exempel, kolla in den här bilden. Ett fynd jag har gjort. En väldigt fin bild på Mia när hon sover. Skulle man
det
kunna
ser
säga.
Ut som en bit skinn bara.
Ja, eller som, vad heter hon? Heliga Birgitta, höll jag på att säga. Vad fan heter hon? Moder Teresa, menar
jag. Ja, en liten hetta på huvudet, ja.
Precis.
Ja, men det är en liten smal man som ligger och sover och har hetta på huvudet. Det är då den danska Tollundmannen. Mm. Vad vet vi om den killen? Finishum skriver, Tollundmannen hängdes och slängdes sen i en mosse. Ansiktsuttrycket är dock harmoniskt och lugnt. Och troligtvis blev han utvald att offras till gudarna. Vilken lyx ändå. Klart att man får en fridfull hängning.
Just det.
I sådana fall. Finishium skriver också, en mer våldsam död gick grauballemannen till mötes. Då hans hals visar ett brutalt sår efter kniven som dödade honom. Ansiktsuttrycket är fortfarande plågat efter över 2000 år. Här, vi kan kolla på en bild på grauballemannen också.
Får man säga att de var ganska lika?
Nej, det var de väl inte. Alltså, här ser du, ja, här ser du Tollundmannen, jättelugn och fridfull. Mm. Graubalemannen. Alltså, exakt så där ser man ju ut när man vaknar. Alltså,
men det måste
när man vara
vaknar
på morgonen och liksom inte och bara är så helt disorienterad. Man har supit i en vecka. Då ser man ju ut så, som att man har varit plågad i 2000 år.
Verkligen. Men inte fan kan väl ens ansiktsuttryck från liksom, när man sticks. För jag menar, du till slut slappnar du väl av.
När
och,
du dör.
När du dör. Det kan väl inte kosta det. Hur snabbt las han in i mossan?
Av med huvudet. Ja. Nej. Ja, du tänker att de kanske är mer på Tollundmannen då, slöt ögonen lite försiktigt.
Nej, jag tänker mer att det där är mossans verk. Mm-hmm. Att han ser plågad ut. Jaha. För inte fan. Om huvudet också är avlägsnat, så tycker jag också att det borde hända något med musklerna som håller upp det där plågade.
Mm.
Ja, ja, jag ska släppa min asp.
Kul att du är intresserad. Kul att engagera dig.
Mm.
Han, Graubalemannen, ser också ut lite grann som en helt vanlig dansk.
Ja.
Alltså som att det skulle kunna varit Kim Larsen på väldigt mycket amfetamin.
Det låter också som ett helt vanligt danskt namn.
Ja, Graubalemannen. Absolut. Ja, precis. Ina och Mia, det är inte bara vi som är besatta utav gamla bockstensmän. Frankenstein skriver på Flashback. Jag hade en lärare på arkeologiska institutionen som var helt besatt av Ötzi, alpmannen. Det gick inte att resonera med henne om att den här Ötzi inte var så fantastisk som hon ville göra gällande. Hon var en sån liten universitetsdam med en liten kofta, kjol, stripigt och grått hår och glasögon. Varenda föreläsning skulle hon peta in Ötzi. Mycket irriterande att veta att hade hon en föreläsning så var man garanterad att få titta på ett frystorkat stenålderslik. Så där har vi en till då,
ja.
I mossliksligan. Mossliksgärin. Och så har vi ju då Flashback. Eller vi har i alla fall en endaste liten person på Flashback. I tråden Mosslik och Dylikt skriver användaren Varg. Jag söker intressanta sidor med information och kända fynd världen över. Exempel på fynd, Bockstensmannen, Ötzi, Tollundmannen, Grauballemannen. Det vill säga väldigt gamla men bevarade kroppar där man kan läsa arkeologerna och alla tillhörande experters redogörelser för vad som har hänt. Hur de analyserade alla små hugg på skelettet. Om det finns nyare mosslig så är det också intressant, men inte nyare än kanske 1700-talet. Det bästa är när de är säkra på vad som har hänt och man verkligen kan tänka, oj, gick han där i Danmark för 700 år sedan och blev huggen i höger axel av en yxa? Jag älskar när de hittar välbevarade historiska fynd med tillhörande kläder och verktyg samt kroppsorgan intakta som bevarats av is eller mossa eller liknande. Tollundmannen, på han kunde man se att hans sista måltid bestod av gröt! Hur spännande är inte det? Smiley glad! Ja, det är lite dålig respons i den här tråden. T skriver sen, är det ingen annan som tycker att det här är spännande? Nej, det är det. Tyvärr inte. Tråden har väldigt få inlägg, varav alla få innehåller svaret googla. Så jag har hjälpt användaren Varg att söka information om mossliken i andra delar av forumet än vetenskap och humaniora. För att hitta intressant fakta och nära hans intresse för mosslik, jag sökte och jag fann. I tråden Hur var sexlivet på stenåldern skriver Demijuren i inlägg 201 så här. Lång tråd, nu vill jag veta, slickade Ötzi och Bockstensmannen mutta eller inte? Ja. Får inget svar. Och i en tråd om en 62-årig försvunnen man som hette Göran så skriver Öypus, hur fort förruttnar en människokropp, framförallt om det är inlindat i en silage? Blir det skelett förr eller senare? Eller blir det mumifierat? Eller rent av ungefär som Tollundmannen. Jag ber om ursäkt till de anhöriga för mina okänsliga frågor. Ja, det är
men
väl...
varför ska han lura innan ni anser Lars?
Det är väl konstigt.
Ja, precis. Det är väl, jag vet inte om det är det som har hänt.
Men Göran.
Jag vill inte gräva,
gräva efter Göran.
Det. Nej, precis. Jag vet heller inte om den här användaren ber om ursäkt till Görans anhöriga eller mosslikens. Det framgår inte i tråden. Mer information då, utanför vetenskap och humaniora. Kickan 2 har i en annan del av forumet gjort en lookalike-bild i tråden Lika som bär, där hon ställer upp Tollundmannen och Totta Näslund bredvid varandra.
Nej.
Jo, lite av Kickan 2:s livsverk verkar det som, man får tro resten av hennes inlägg i tråden. Hon är väldigt glad och exalterad över sitt verk. Jag vet inte om jag tycker att hon har gjort ett jättebra jobb. Nu har jag bara en liten bild vi lägger upp för er också så ni kan se. Men där har ni ju då Tollundmannen och här har ni Totta.
Inte så
nej,
likt.
Det var fan inte likt.
Nej, det var fan inte likt alltså.
Men kul att hon är så taggad på
så jävla taggad. Hon är så jävla taggad så hon postar även sin Lika som bärbild även i Totta Näslunds Rest in Peace-tråd.
Hon ska behöva allt.
I For Effort Kickan 2. Ja, precis. Ja, men hur kul... Alltså,
du sa I For Effort, men det var meningen kanske.
Vad säger man då?
A For Effort. Men du får säga vad du vill. Jag tänkte att det var långt ifrån. Alltså att det var inte A For Effort. Ja, skitsamma.
Hur kan det vara A For Effort?
Som är...
Som i att du får betyget A.
Precis.
Aha, okej. Okay. Jag trodde det var E för att effort börjar på E. Gud vad bra det var för mig.
Det gör ingenting. Skit i det, ingen kommer tänka på det.
Det jag ville visa.
Jag ville bara fråga. Så du, ja.
Den här diskussionen ska absolut med. Men det jag ville visa var i alla fall den väldigt fridfulla Tollundmannen där bredvid Totta. Så fick vi se Tollundmannen igen. Men hur kul och fridfullt var det då egentligen att bli ett mosslik? Mm. Låt oss kolla i tråden. Mossliken gick de med glädje in i döden. Lite poetiskt så skulle man kunna tänka att det är det som är att leva. Att gå med glädje in i döden.
Och bli ett mosslik.
Det måste ju finnas stor spridning. Ja, för det enda de har gemensamt är ju sin balsamering.
Ja, det är väldigt...
Ja, precis. Eller, det ska vi få veta.
Tänk om de var mosslik även när de levde. Tänk om en grupp som var utsedda mosslik.
Som backstugesittare. Bond 1-2-3 skriver, visst kan människor gå in i döden med glädje. Det ser vi även i nutid med självmordsbombare. Men det var nog annat med mossliken. De offrades sannolikt brutalt eller som ett straff för någonting de hade gjort. Det hela hade säkert ett avskräckande syfte till befolkningen och fienden, så tror han. Ördög skriver, och ett okänt antal mossstödingar har aldrig upptäckts utan förvandlas till torvbriketter. Skulle alla dessa individer ha varit någon typ av samhällsodugliga element, frågar han. Ja, boxningsmannen har ju ett rykte efter sig, förutom då var slampig, att han också skulle ha varit skattmas. Det är ju inte så samhällsodugligt, utan fyller ju en samhällsfunktion, absolut. Mm. I och för sig inte så himla konstigt att man vill påla en sån plugghäst, kan man ju tycka. Vidare. Ambelin skriver, det är ju inte helt omöjligt att mossliken gick i döden med ett leende. De blev ju strypta, vilket kanske låter väldigt brutalt och ångestfyllt. Men för alla de som har tränat jujutsu och liknande så vet man ju att man tuppar av ganska lätt och snabbt om man får blodtillförseln tilltäppt. Om man däremot hade velat plåga de dödsdömda, då hade det funnits hur många hemska metoder som helst att ta till. Men de valde den lindrigaste. Jujutsu alltså.
Mm. Blev de strypt allihop?
Det verkar ju... Grabbalemannen verkar inte ha blivit strypt.
Och påla någon efter att man har strypt
dem. Det är det jag menar.
Det är bara rent hat. Mm. Jag är redan död. Jag ska påla det ändå. Men om man,
till skillnad från om man pålar någon levande, då är det inte...
Nej, då kan det ju vara självförsvar.
Lägg det här. Lägg det här.
Ska bara kolla.
Känner mig väldigt hotad av dig just nu. Om du bara lägger dig i mossan här, ska jag bara påla dig. Alltså, för jag känner att jag vet inte vad du kommer säga härnäst.
I have to remove myself from this situation.
Det kanske var, och på hudvårdsspåret igen, att det kanske var sån medeltida akupunktur.
Kan det absolut vara.
Man skulle bara peta lite med pål.
Exakt. Var inte orolig, det är bara en tandpetare. Vad stod det? Ah,
ja. Om man var rädd att de skulle gå igen, alltså spöka efter döden, då är det konstigt att inte alla blir pålade.
Mm.
Alltså, så, om man ändå skurit halsen av någon. Och så, eller jujutsat någon. Mm. Alltså strypt. Ja, tunder tar fyr, skriver man, ska nog hålla öppet för lite olika förklaringar. Och det ska man nog. Alltså kanske var de då offer, kanske var de brottsliga. Kanske upprorsmakare. Eller den kanske mest spännande teorin om varför mossliken blev mosslik. Och det är för att de är bögar.
Aha.
Eller var bögar då. Vilket skulle kunna förklara en hel del om boxstensmannens kyla mot mig. Ju, absolut. Herr Haddock skriver på Flashback. Man kan undra om boxstensmannen var homosexuell. Och åtminstone under forntiden tyder forskning på att man avrättade bögar och tryckte ner liken i mossar. En påle är daterad till 1299. Om det är av intresse att veta, det är det absolut. Jag har själv besökt Länsmuseet i Varberg vid flera tillfällen. Jag råder er alla att besöka utställningen. Det hade jag gärna gjort om jag inte var portad, som sagt. Det lades faktiskt fram en teori till och med att mossliken var bögar utanför Flashback. Skriven av en dansk forskare såklart, som gick ut på att mossliken saknade förhårdnader på händerna och därför då var homosexuella, eftersom de då liksom inte ägnat sig åt hårt manuellt arbete förutom att ronka andra bögar då, vilket kan vara nog så hårt manuellt arbete.
Det är en väldigt svag
teori. Ja, det var en konstig slutsats.
Det känns som någon som vill gå hem tidigt från jobbet eller som kommer fram till den slutsatsen.
Men var det mer bög-shaming måste det ha varit? Att de tänkte att folk ville dräpa andra män som inte hade förhårdnade för att de inte var tillräckligt mycket män.
Ja, nej, det var det nog inte. För teorin avfärdades väldigt fort med att inga mosslik har förhårdnader på händerna. Som att de då har ägnat sig åt hudvård i form av mossyra i några tusentals år.
Ja, just det.
Så,
men... Jag är bakläxa på den danska forskaren, alltså, det får man säga.
Man ska inte ge upp. Eller man ska inte ge upp för det. Jag tycker att förklaringen att mossliken var homo ändå är en bättre förklaring än att de skulle offrats till en gud. För som Gusten 86 skriver i tråden Mosslik olika teorier som bara har ett enda inlägg. Där skriver Gusten 86 så här. Det finns en mängd teorier om varför man lagt människor i vattendrag under historien. Till exempel att de var offer för fruktbarhetsgudinnan Nertus. Dessa har strypt så ingen annan åverkan har gjorts på kroppen. Till exempel Tollundman. Men det finns fall som är lite mer tveksamma med Grauballemannens hals. Den är ju avskuren från öra till öra. Även ena knäskålen är krossad. Vill man verkligen skänka en defekt kropp till en gudom?
Mm. Är det inte också som att man måste dö någonstans?
Mm.
Jag vill inte gå på tvärs med forskningen. Men någonstans, alltså om man slåss vid något slag, eller i en duell, eller vad man gjorde på den tiden,
så råkade det vara en mosse.
Ja, det kanske var...
Ja, det tänker jag också, att det är rimligt att vissa kroppar har landat i mossan.
Ja, någonstans. Utom i Danmark då, där vi vet att det inte finns mossa.
Det finns ingen mossa.
Nej. Just det. Mm. Men alltså, jag vet inte om en gudom vill ha en defekt kropp, men vill en gudom verkligen ha en kropp på någon som heter Grauballemannen?
Nej, det tror jag verkligen inte.
Det är en annan bra fråga.
Nej.
Men jag försöker som sagt att vidga mina vyer och hitta fler mosslik och inte bara ta den som jag blir direkt kåt på.
Mm. Då ska jag inte gå på den som jag blir kåt på.
Nej. Samtidigt som jag då försöker hjälpa användaren varje och hitta intressanta fakta. Men det är ju svårt för mig att släppa Bockstensmannen. Eller hur? Vi har ju en natural connection, får man ändå säga. För han är ju precis som jag från Rolfstorp. Born and fucking raised. Och jag känner liksom en hatkärlek till det där skrumpna lilla skelettet. Speciellt på senare tid känner jag en hatkärlek. För jag tycker liksom att det är dags för Bockstensmannen att ta ett kliv åt sidan kanske och släppa fram lite nya förmågor från Rolfstorp. Jag tänker att det är fan deppigt att ett mosslik är Rolfstorps kändaste kändis och inte jag. Det är så jävla trist. Mm. Jag har ju ändå varit på tv och sådana grejer. Mm. Bockstensmannen har dött.
Ja, Bockstensmannen liksom har också varit på tv, men jag kan säga att Bockstensmannen har inte varit med i Så ska det låta.
Nej.
Och sjungit. Men om Bockstensmannen hade varit med i Så ska det låta, så hade han nog, liksom du, sjungit Vindarna viskar mitt namn.
Absolut. Mm. Det hade han förmodligen gjort. Ni vet Martin Erlandsson, Hallands enda journalist. Mm. Han brukar ju skriva Emma från Rolfstorp som rubrik när han rapporterar om någonting som vi gör här i podden. Mm. Och det är ju ganska mycket som han skriver om Emma från Rolfstorp. Men han skriver fan ännu mer om Bockstensmannen. Alltså, och Bockstensmannen kan ju inte ens läsa. Till exempel, han har skrivit en artikel om att Bockstensmannen har blivit angripen av silverfiskar och därför ska få nya montrar på Varbergs fästning för 1 miljon kronor. Och i artikeln så skriver han inte Bockstensmannen från Rolfstorp.
Nej, det är
som rubrik. Ja. Utan han skriver Hallands kulturhistoriska museum på Varbergs fästning inhyser som bekant länets största kändis.
Det är
hårt. Ska man behöva vänta i 650 år för att bli erkänd och få en egen glasmonter?
Precis. Och bli pålad kanske.
Ja, precis. Ja, eller hur? Jag tycker att det är fel. Vad har han gjort förutom att vara ett skelett? Ja. Jag har fler i mitt lag. I tråden historiens mest onödigt kända person skriver avsiktaren Bockstensmannen. En medeltidsman som blev ihjälslagen och vars kläder, hår och lite av fettet blev bevarat. Sen skriver han också Ötzi. En stenåldersmänniska som gått över Alperna och förfryser sig och dör, känd för att hans lik fortsatte att vara fruset i 5000 år. Tollundmannen och Grauballemannen, två järnåldersmän som blev dränkta i ett kärr. Ägtvedeflickan, en bronsåldersflicka som dog ung, känd för att ha blivit begravd i en kort kjol.
Jasså,
hon ska ha ett plats på museum. Mm. Ja, tycker ni att det är rätt, Ina och Mia, att de här gamlingarna är kändare än till exempel den här ganska populära podcasten, Flashback Forever. Folk åker liksom busslas för att titta på dem. Skriker efter merch, tar med sig matsäck och grejer.
Medan alla är sura på oss för att biljetterna är sluta i Göteborg, men absolut inte kan tänka sig åka till Borås och se oss där. Det är liksom, den bussen, 100-bussen, det går inte.
Nej, tycker ni,
men
det känns rättvist.
Men en sån weekendresa till Grauballe, det går bra.
Det går jättebra.
Nu känner jag att det var svinordet.
Kolla på en tjej med kort kjol.
Ah, fy fan, jag kan ha kort kjol i så fall. Jag har svinsnygga ben.
Kan du fan ha. House and Stuff har invändningar om att de här skulle vara onödigt kända då. Han skriver, då är väl frågan hur vi definierar onödigt känd. Många av dessa är ju kända för att de gett en hel del kunskap om hur människan levde för tusentals år sedan. Liken har i alla fall bidragit med någon form av kunskap till eftervärlden. Och det kanske i och för sig är mer än vad man kan säga om oss som trio, om man ska vara rättvist. Men visst har de bidragit med kunskap om hur det var förr. Till exempel i tråden, hur torkade sig folk i arslet mitt ute i öknen för 2000 år sedan, så skriver LX, den gamla ismannen Ötzi, Han hade ju fickan full med mossa. Sannolikt har han använt det som toalettpapper för sin uppsugande effekt. Jättebra information.
Otroligt slutsats.
Dansk slutledningsförmåga. Tackligen är det så här. Hej då, nu går jag och tar frukost.
Okay. Gammal homo.
Har du mossa? Ja, det är den. Ja. Okej, okay, ja, nej, men absolut.
Jättebra.
Också att någon har undersökt honom och varit så, mossa? Nej, vad i helvete?
Också att han hade
finns bara en grej han kan ha använt mossan till, gubbar.
Fantastiskt att han hade fickor.
Ja, det är ju
att
det,
man har tyckt, det tycker jag var nice. 5000 år sedan. Ja, otroligt. Mm. Och svinkol. Ja. Ändå Ötzi, han hade ju tatueringar och sånt också.
Va?
Trodde man inte.
Nej.
5000 år gammal. Ja, fräckt ändå. I alla fall, Jäcke håller inte med om att Ötzi förtjänar sitt kändisskap. Han skriver, ingen vet ens vem Ötzi var som person eller vad han gjorde. Han hette med största sannolikhet inte ens Ötzi.
Nej.
Oh, svinsur.
Ja. Och E-Type heter inte E-Type, men han kan väl vara känd för det. Lilla hjärtats mamma kanske också har ett annat namn, vem fan det är.
Ja, så kanske det är. Men Ötzi, klockrent, fucking bara ett jävla artistnamn, eller hur? Precis som DJ Ötzi, ni vet han.
Just det. Oh, ja.
Ja, älskar Ötzi. Men Ötzi, ismannen alltså, inte DJ'n, verkar dessutom vara rätt pissed off på namnet som han har fått i tråden Mysterium. Ismannen orsakar död bland de som vistats i hans närhet, undrar användaren Aprak. Vilar det en förbannelse över ismannen Ötzi? Hittills har 6 av dem som haft tätast kontakt med den 5003 år gamla ismumien dött under mer eller mindre mystiska omständigheter. Och så länkar han till en artikel i Aftonbladet då, som berättar just om det här, att 6 av de personerna som har jobbat med Ötzi som Ötzis agent eller någonting, har dött.
Ja. Men kan han inte vara radioaktiv eller något sånt? För det har man ju hört om sånt som ligger begravt i is.
Ah.
Att det ska man vara jävligt rädd för det när det
man,
smälter.
Ah, ah,
för då har ju byggt ett litet kärnkraftverk hemma i sitt kök.
Jag menar det, det är inte omöjligt.
Gå på en alptopp och dog. Nej, det absolut. Aprak skriver också, det låter ju jäkligt mystiskt detta. Vad kan det vara? En teori, kanske Ötzi visar sig ha utomjordiskt DNA och att någon CIA tar hand om alla som känner till detta. Nason X skriver, hahaha, Aftonbladet. Jag tror helt enkelt att han blev sur över det otroligt fula namn de gav honom och tar ut sin hämnd. Art Vandely skriver, de lär nog inte ha haft någon sjukdom, alltså, eller fått någon sjukdom av Ötzi, speciellt inte eftersom att de dött i bilkrascher eller trillat ner för backar bland annat.
Mystiska. Ja.
Och så hur många var de som jobbade runt honom? Är 6 en särskilt många?
4000.
Ja, hur stort är Ötzis entourage? Man vet inte, man vet bara. Oj, där kom det lite
Dragan.
Lite Dragan också. Han var härligt. Ossi, väldigt likt Ötzi får man ändå säga, skriver. Det enda sättet att bryta förbannelsen är naturligtvis att döpa om Ötzi. Vad sägs om Engelbrekt eller August?
Men va?
Det låter lite mer som sådana killar som går på ett penalistiskt pojk. Gymnasieinternatskolan. Men alla håller inte med om att Ötzi är töntig och inte förtjänar sitt kändiskap. Ötzi nämns till exempel både i tråden Ge mig en kändis som alla gillar och historiens coolaste person. Ingen av oss är med i någon av de här trådarna, kan jag också berätta. Medan det blir minus för Bocky som mest förekommer i tråden fulaste, vidrigaste kändisen. Så Ötzi verkar ändå vara lite mer popular än Bockstensmannen då. Mm. Det märker man också i trådarna som handlar om hur Ötzi respektive Bockstensmannen mördades. I tråden Vem mördade ismannen Ötzi så skriver Charlatanen, snubben var helt klart wannabe badass med sina tatueringar och spår av tidigare läkta frakturer. Och någon annan fyller på med att han verkar ha varit dåtidens 50 cent. Och Bleppe BF fyller på med att The Guardian utnämnt Ötzi till en primitiv Rambo. Ja, låter i mina öron som en rätt fräck kille. ändå. Ja. Om man får tro den här tråden, vem mördade Ötzi? Och det ljuder faktiskt helt andra toner i tråden om vem som mördade Bockstensmannen. Mm, för han verkar mer ha varit en crybaby som fått stryk av en tjej dessutom. I tråden, vem mördade Bockstensmannen, skriver Daddy Dimekryss. Nya fakta pekar på att Bockstensmannen dött av ett slag emot käkpartiet istället för emot tinningen. Och utifrån mina personliga efterforskningar misstänker jag nu att det är en kvinna som är gärningsmannen och inte en man. Jag föreslår att vi alla lägger ner lite tid åt att ta reda på vem denna kvinna var och varför hon mördade den stackars Bockstensmannen. Det är även intressant att kartlägga vilka människor som bodde i trakten runt Varberg under den senare hälften av 1300-talet. Dessa kan eventuellt ha sett något och berättat detta vidare till efterkommande släktingar som idag alltså kan vara i livet. Ut och jobba nu!
Jag kan säga så här, om det hade varit någon i Rolfstorp som hade gjort det, så hade ju din familj vetat det.
Absolut.
De har ju fan bott där. Sen när vi släktforskade, då visade det sig att det var 27 generationer tillbaka, så var det ju Rolfstorp.
På båda sidor. Ja, det är det sjukaste släktträdet jag har sett i hela mitt liv.
Ja, precis. Vi fick ju släktforskningen. Vi spelade här hos Sandra. Ja. Där det visade sig då, jag har ju ett hus i Rolfstorp nu, att det var typ så, morfars mormor bodde absolut 20 meter från där jag
var. Så jag tänker, och din släkt hade ju inte hållit tyst om att det fanns någon i familjen som hade dödat Bockstensmannen en gång.
Precis.
Fast det är klart, då på den tiden så var han väl bara en random trött jävel.
Ja.
De visste ju kanske inte att han skulle bli så legendarisk.
Om han inte var en Bockstensman medan han levde.
Precis. Man förstår ju mer er släktforskning som ni fick presenterad, att den är mer dold i er släkt. Det visade sig att din släkt har bott i en grop.
Ja, det var toppen.
Och Mias fantastiska släkt med Stig Larsson.
Ja, jag hittade aldrig igen Stig Larsson i det där släkten. Han sa ju det, men Stig finns inte med någonstans.
Nej, okej.
Okay. Jag är bara seniga gubbar som har gått typ så 60 mil.
För just det.
Blir någon jävla slöjdlär eller någonting.
Ja. Jag sa ju att du hade Tollundmannen i dig. Ja. Nej, men precis. Fråga min släkt. Har ju bott där exakt sen senare hälften av 1300-talet. Absolut. Och längre tillbaks. Kanske annars en ny uppgift för Palmegruppen.
Ja.
Och registrera vilka som befann sig i Varbergstrakten. Mm. Runt 13. Andra hälften av 1300-talet. Ja. Bockis då, död av en kvinna. Var han inte skattmas? Var han en kuck? Man vet inte. Jag och Daddy Dimekryss stöter på patrull redan i första inlägget efter trådstarten om vem som dödade Bockstensmannen. Tippi Hedren skriver, cute men knappast skvaller, skicka denna tråd till historieforumet istället, moderator. Mm. Klickan två, ni vet hon som var jättedålig på att göra lookalike-bilder.
Med Totta.
Hon har en annan teori om vem som mördade Bockstensmannen. Hon skriver, det var väl Göran Persson det med. Finns ju ingen hejd på vad han är skyldig till.
Oj,
Nej.
Var det nyss hon skrev det? Det är så jävla inaktuell spaning.
Verkligen. Känna.
Men jag gillar den, ja, det är kul.
Men ett kul hat att ha.
Ett kul hat att gå upp med idag.
2023. Systemkollaps skriver, hur vet man egentligen att han mördades? Varför inte bara snubblat och slagit hårt i huvudet mot en sten? Nedsprunget av ett djur eller skador som uppkom efter döden? Ole Peter svarar, den decimeter tjocka pålen han har genom sin kropp är ganska givande för att han inte föll. Oavsiktligt, ja. Sjukare grejer har ju hänt,
ja,
eller hur? Än att man snubblar och landar med pattarna på ett perfekt spjut. Han som uppfann Segwayn, till exempel, och råkade ju åka ut för ett stup med Segway.
Gud, ja.
Alltså, Bockstensmannen skulle väl då kunna ha råkat bockstena sig själv.
Du, varför heter han Bockstensmannen? Är det ett område, eller är det att han låg bland bock och sten?
Mycket bra fråga.
Ja.
Bock?
Han hittade ju Bockstens mosse. Ja, tror ni mossen kom först? Eller att mossen är uppkallad efter...
Nej, jag tror mossen kom först.
Ja, det måste jag. Ja.
Då säger vi det. Mm, någon annan inne på att mordet på Bockstensmannen har ett rasistiskt hatmotiv. Oh. Det här gillar jag. Att någon dansk mördade Bockstensmannen för att han var svensk. Men Sverige, rätta mig om jag har fel Lina, var väl danskt? vid den här tiden?
Vid den delen?
Ja.
Vid 1300-talet?
1300-talet.
Vet du fan faktiskt om Halland var det. Men det kanske det var.
Alltså jag tror, jag försöker, alltså jag väldigt slappt googlande.
Ja, men då är det säkert så.
Så tyckte jag att det stämde. För det, och jag vill ju att det ska stämma. Det gör ju inte ens kärlek till Bocky svagare att han var dansk. Men det skulle ju i och för sig i så fall innebär att Danmark står för det enda jävla mossliket vi har i Sverige också. Ja,
så kan vi inte ha det.
Fy
särskilt
fan.
Inte när de har så jävla dåliga
forskare.
Men hur
forskare. Kan vi ha ett mosslik? Det kan ju inte stämma det här.
Nej, vi har ju 16.
Ja, 16 har vi ju.
Men aha, vi känner inte till någon.
Nej, det är en som har tagit all shine.
Precis. Det betyder i så fall att Sverige har 15 muslim.
Nej, och Danmark har 173.
167.
Nej, det är inte okej.
Det är inte okej.
Nej, inte okej.
Ja. Jag vet vad, Mia, du ska inte vara ledsen. Nu i dagarna så kom ju nyheten att forskare hittat 1000 stycken nya våtmarksskelett. Eller individer, som de kallar det. Bara 40 i Sverige.
Mm. Men vadå, plötsligt? Har de bara hittat jättemånga så plötsligt?
I guess. Nej, men de har väl varit ute och...
Jag tror att det tog ett tal för pressmeddelandet att komma ut. Att det bara plussades på år för... Ska vi skicka ut det här nu eller? Nej, men det känns... Nej, vi har en annan nyhet om en utställning på men
de
verkar ha Hallands samlat. Museum.
De verkar ha samlat ett tag. Och sen då, för att kunna dra slutsatsen att det här var ett helt normalt sätt att begrava folk på. Back in the days. Man la sina kamrater i sump. Klart, slut. Så efter konflikten med Barbets fästning så kanske jag kan bege mig ut nu och hitta ett helt eget mosslik, tänkte jag. Alltså det ska ju tydligen finnas en hel del. För den här nyheten, liksom att det finns nya mosslik, det är ingenting som Länsmuseet i Varberg bryr sig om, utan de fortsätter curla Bockstensmannen och låter han ta upp 100% av hela museets innehåll. Ger han nya glasmontrar i tid och otid. Så jag kollade lite på tråden. Hur gör jag för att hitta ett mosslik? Ginger skriver, väldigt bra nick faktiskt, på någon som gillar mosslik. Ginger. Ginger skriver, vad jag har förstått så ska det finnas något intressant i nästan vilken mosse som helst. Hur ska jag gå tillväga för att hitta det? Några säkra tecken på ytan. Tänkte att jag skulle använda mig av spade och metalldetektor. Några tips? Den juridiska delen skiter jag i.
Metalldetektor? Ja, det är klart att någon har genomgått kirurgi. Och
någon har pacemaker.
Något... Ja, någon har peng i fickan. Kan de
ha? Ja, i och för sig. De har ju bara mossa
i fickan. Har de metall i fickan så är det så att de torkar sig i röven med metall. Vad konstigt. Varför har de pengar i fickan?
Sixten undrar samma sak. Metalldetektor, varför då? Fixa en likhund istället. Ginger svarar, för att det kan finnas ädelmetaller på dem. Jag kanske har växt,
likhunden, fan då ska det vara en jävla skillad
Ja, precis.
Som inte bara heller börjar gloffa i sig sklättet. Nej, när de hittar det.
Ja, Ginger skriver, vi pratar om ett lik 1000-1500 år gamla. Funkar en hund då? Sixten svarar, nej. Snickerly Snack skriver, du lär nog inte bli glad utav svaret, men köp en mark med en mosse där du vet att det tidigare bott stenålders människor. Sök tillstånd till att dika ut mossen, köp en bra spade, gräv. Ginger svarar, det var ju så här jag inte ville ha det. Det är för mycket pappersarbete. Ja, och det är ju väldigt trist när just det händer. Att myndigheter och kommun och papper står i vägen för ens game med ett riktigt nice mosslik. Relate. Det var allt.
Men kan du inte i den här konkurrensen som du har going on med Bockis, kan du inte bara se till att lägga dig på en mosskärm och dö? Så kanske också Amelia kan skriva en till sån där artikel där det står Emma Knyckares revansch.
Just det. Vad var det jag tog revansch för sist?
Det var att vi vann något pris.
Ja, efter ditt nederlag.
Ja, efter att jag hade blivit fälld av diskrimineringsombudsmannen.
Från fälld till diskrimineringsombudsmannen till vinnare på poddgala. Otroligt.
Titta på mig nu! Jag har snart min egen glasmonter.
Ja, underbart. Hörrni, herregud, det var allt för idag.
Allting. Det var det.
Vi hörs nästa vecka igen. Yes. Då kommer vi åka till Malmö och Lund. Och efter det, Umeå.
Östersund.
Det finns biljetter kvar i Umeå. Har ni det? Där uppe, alla mosslik och alla andra. Finns det?
Kom och titta.
Gör det.
Tack alla som lyssnar.
Ja, och tack till våra patroner.
Och tack Flashback.
Hej, hej.
Hej. Flashback.
forever.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.